Du lyssnar på del 2 av Värmlandsbådan live-avsnittet.
Jo, du sa någonting här, Pierre, om att vi har lite fler exempel på folk som ser typiska ut på något sätt.
Ja, först och främst Dan Olsson. En typisk han, han undervisar i musikhistoria på musikskolan Elitskolan i Iggesund. Han bär ofta, jag har sett honom i fluga ganska ofta, kavaj och byxor. Och när han sitter med sina ben ovanför varandra, liksom i kors, så ser man hans en liten kant av det håriga, för att sockan har rullat ner lite från byxbenen, byxorna, eller benen helt enkelt.
Precis som en typisk historielärare.
Och sen har han ett typiskt sätt att prata på något vis för att vara musikhistorielärare.
Du brukar också prata om de här sånglärarna, har jag hört ganska mycket. Kan du berätta lite om några sånglärare som du tycker är typiska?
För det första, Berit Norberg, typisk sångpedagog, klassisk sånglärare. Vi kommer in lite på fördomar på något vis här direkt liksom. Mm. Men jag skulle kunna säga att det här är något positivt, det handlar om idiomati. Hon klär sig lite Gudrun Sjödenigt, har den här tydliga, eller jag kan inte göra den här typiska sånglärargrejen att när man skrattar så gör man alltid ho! Det kanske låter sjukt i micken, men skit i det.
Är det att hon har stödet med sig hela vägen?
Jag antar det, och pratar väldigt, väldigt lugnt och behagligt. Väldigt rent och friskt.
Apropå tal och sånglärare så får vi inte glömma att säga att någon som är ganska typisk sångig är ju faktiskt Peter Boman.
Det stämmer bra också.
Apropå magstöd också, han har hittat det.
Man kan säga att det vibrerar i sångkorridoren.
På ett härligt sätt.
Du får ta nästa, Erik.
Jo, just det. Jag har ju också en lärare som vi har kommit fram till är väldigt idiomatisk eller typisk för sitt ämne. Och det är min huvudlärare i komposition, Kristoffer Elg.
Det stämmer. Är det någon här som har Kristoffer i någonting?
Ja, men se där. Det är en hel...
En hel drös.
Ni måste ju hålla med om att han är ju en typisk kompositionslärare. Han sitter där med sina mustascher, rullar lite och... Håret står och spretar lite på ett härligt sätt. Och när han ska visa någonting i pianot så sitter han, lägger konstiga kår och så tittar han på henne. Och så rullar över nästan lite och säger så här: åh! Oh. Sen kan man överlagra här kåren. Känner ni igen det?
Och nu gör Erik några slags nervösa ryck med kroppen för de som lyssnar då och inte ser.
Det konstiga är hur väl det passar ihop med det som han spelar. Ja, men när jag hör så känner man, ja, så där låter det.
Jag är också Kristoffer och jag håller verkligen med om att och han har en slags, jag vet inte om man ska kalla det för crazy look på något vis, men ögonen verkligen strålar ut hans entusiasm i komposition, kan man säga.
Återigen på ett, det är ju fördomar att prata om kanske, men det är väldigt positivt det här. Jag tycker om det som han utstrålar på något sätt.
Det är helt och hållet idiomatiskt, det är det vi pratar om. Eller i sina ytterligheter, att komma så nära sitt eget skrå som möjligt. Vi har ju också en typisk grej med folkmusiker faktiskt. De, på något sätt så har de, om man ska hårdra det så har de en konken på ryggen. De har färgat sitt hår, kanske har en ring i näsan eller någonting. Och helt enkelt är glada på något vis.
Men om folkmusikerna då har färgat hår, då har väl ändå RI-männen långt skägg?
Oh ja! Och då har vi faktiskt två exempel här. Den ena exemplet sitter... Det vore kul om du vågar komma fram nu. Vi har faktiskt ett av exemplen här. Micke Norén, en applåd. Och först och främst då så tänker jag att vi kan beskriva lite av våra fördom eller idiomati. Hur han för sig som RI-pianist i det här laget.
Mm. Jag tänkte på det när jag såg Fabian... Vet han, Kalle då?
Ja.
Spelade här på skolan för ett antal år sedan. Han har lite liknande skägg som du var.
Fast finare. Tycker jag.
Ja. Men ni har lite samma sak att ni små nynnar med på något sätt. När ni sitter och spelar solo. Ja. Och då rör sig hela hakan och det med skägget. Så det blir väldigt tydligt på något sätt. Det är liksom... Precis.
Ja.
Är det något du gör medvetet eller har det bara blivit så?
Jag vet inte. Jag tror inte jag sjunger med.
Det kanske
bara gör
lite.
Skakar
lite.
Okay. Hallå Karin Kopp, för fan. Kom in och sätt dig nu. Okej, okay, hon ska med bussen. Någonting som jag mer tänkt på är att de ofta sitter... Först lägger de lite, då kryper de ihop vid pianot då. Micke Norén till exempel. Han kryper ihop och tittar på sina tangenter. Och till slut, när han liksom känner att yeah, då viker han sig bakåt på något vis. Och nu gör det. Och lägger huvudet bakåt. Och då står ju skägget rakt ut istället för mig.
Går han till attack då, får man säga. Liksom, nu har jag hittat en rackare.
Men det känns som att då...
bak.
Det kan vara som att det är lite svårare när han liksom han ska se mer svår ut på något vis. Om man ska, det här är fördomar.
Ska du låta mycket kommentera det
här? Ja, vadå?
Jo, att när ni spelar, det ska se svårt ut när ni går framåt med både ansikte och kropp. Men bakåt när det känns, yeah, det här gillar jag.
Ja, man får väl göra det man känner helt enkelt. Ja, var det då? Även fast det är svårt.
Där har vi det.
Ja, bra.
Men jag tittar på fördomar och typiska utseenden. Vad har vi egentligen för luckor då? Är du en typisk klarinettist eller?
Nej.
Nej, jag tror inte det. Så egentligen, man vet ju inte riktigt. Det kanske bara är fördomar vi pratar om. Men jag hoppas att jag kan liksom påpeka att det här är helt enkelt... en positiv grej, att det handlar om att ha hittat sin grej och handla, jag vet inte ens om rent utseendemässigt om det handlar om fördomar, utan att man, det syns att man har hamnat på rätt ställe på något vis.
Det verkar vara som att det är några som har något att säga. Både
ja,
Magnus och Karin,
har jag missat det. Varsågod.
Ja, alltså jag tänker bara apropå utseendediskussionen som ju cirkulerade lite kring er i förra poddavsnittet, avsnitt 9. Mm. Så ser ni väl ut som idiomatiska bögar, eller?
Just det. Den tråden har vi inte följt upp i detta avsnitt, kan jag säga.
Nej, jag märker det. Jag måste bara inflika det. Det är inte så att det är fel att vara eller se ut som en bög. Men jag tänker, eftersom ni faktiskt har diskuterat det tidigare, så är det väl där ni har hemma i utseendefacken, eller?
Det skulle kunna vara en sanning, faktiskt. Att jag och Erik med olika instrument... ser ut som bögar, helt enkelt.
Hur en bög ser ut om man kan se det?
Det är frågan. Nu har vi en till talare här. Det är en norsk som heter Carl Wilhelm.
Varsågod, Carl. Vad har du att säga?
Han är dirigent.
Nej, vi har ju förut där in med idiomatisk utseende. Och då skulle jag också se det som han sa att dere, egentligen inte bara dere också, men liksom svenskar generellt. För nordmän i alla fall ser vi som böger.
Om jag ska översätta nu, ni som inte förstår norska, så sa han att alla svenskar ser ut som om de är homofiler.
Men liksom, vi snackade om detta här sista gången vi var ute, att tre av fem norskar på skolan trodde att det var homosexuella. Alltså, man ser ju bara se här i salen, liksom Kristoffer där och...
Och jag kan med största sannolikhet säga att Kristoffer är 100% heterosexuell. Och det har ingenting med att homosexuella är sämre på det.
Nej, ingen värdering överhuvudtaget.
Nej.
Men, ja.
Vi tackar för det, Carl-Johan.
Vi kanske får en liten bumper ändå, se vad den som hör för dig. Det är ganska kul, Pierre, att vi har lyckats göra den här podcasten nu i 10 avsnitt. Vi är ändå ganska... Vi ser kanske båda ut som homofiler, men enligt Carl-Johan då. Det är Carl-Johan, förlåt. Vi är ändå ganska olika som personer på något sätt. Det måste du hålla med om.
Jo, det stämmer ju.
Jag kommer ihåg, förlåt nu avbryter jag.
Ja, varsågod.
Vi har försökt att vi bor i samma trappuppgång och ibland har vi försökt gå till skolan tillsammans. Men det brukar alltid bli lite irriterat där, för jag är alltid lite sen och du är alltid lite tidig på något sätt och lite ivrig att komma iväg. Medan jag inte riktigt har hunnit komma igång när du kommer och knackar på.
Men det handlar ju om att jag är någon slags pessimist borde det bli då.
Mm.
Väldigt tydligt och typiskt när jag ska det är typiskt att jag till exempel att jag går upp en och en halv timme innan jag ska gå till skolan.
Just det.
Och de sista minuterna som jag tänker att nu är det snart dags att gå, så sitter jag med kläderna på framför tvn och tänker att nu är det dags att gå snart.
Jag brukar gå upp kanske i tid också, kanske en halv timme innan, Och sen så sitter jag och äter frukost i en timme och 20 minuter. Och sen kom jag på, fan, nu börjar skolan snart. Och sen så får jag inte mindre panik av att jag hoppar in i duschen och så hör jag att du plingar på då.
Så kan det vara. Till exempel när vi går till innebandy som vi pratade om.
Just
det. Då är det väldigt typiskt och tydligt att jag helt enkelt bara klingar på Eriks dörr. Och då står han antingen bara i kalsonger eller i t-shirt och just det, ja. Alltså, tittar han bara ut med ansiktet genom ytterdörren och säger jag ska bara ta på mig mina kläder i stort sett.
Så
ja, då får man vänta där och, tills han är färdig helt enkelt.
Det är en kul grej också här med kaffe. Man brukar ju, du dricker inte kaffe, men det gör jag.
Ja, nej.
Och man kan ju tänka att det brukar få igång folk, men för mig den vecka som jag har kommit iväg till skolan snabbast på hela det här min tid på Ingesund. Det var den veckan jag hade slut på kaffe.
Och det låter inte det riktigt logiskt på något vis. Nej, men
det är också det här med att jag är lite tidsoptimist på något sätt. När jag går upp så sätter jag mig till frukost länge. Och sen så väntar jag med kaffet. Tills efteråt. Och så tar jag det som en separat frukost. Liksom en vätskefrukost som ger energi.
Handlar det om njutning då? Att du vill sitta och bara njuta av ditt kaffe?
Ja, men det blir ju som ett ytterligare ett moment i morgonrutinen. Och jag har ju inte liksom de här 3 timmarna som min kropp och mitt sinne tror att jag har.
Mm.
Så när jag inte hade kaffet, då blir jag istället ivrig att komma iväg till skolan och köpa en kopp kaffe här.
Just det. Mina rutiner ser lite annorlunda ut. Som sagt, jag går upp i väldigt god tid för att kunna sitta och äta frukost på väldigt god tid helt enkelt. Ta på mina kläder, välja kläder och helt enkelt vara redo för dagen och även kunna gå till skolan i lugn och ro eller cykla eller vad det nu är. Kanske se på lite tv, helt enkelt morgon-tv, nyhetsmorgon. Och det blir väldigt tydligt att alla här har väldigt olika rutiner på morgonen och nu måste jag göra en sån där ölrap igen. För 1,5 år sedan, nästan 2 år sedan, så hade jag en kompis som inneboende hemma hos mig. För han hade ingenstans att bo. Och där märkte jag verkligen tydligt att han började tvärt emot än vad jag gjorde på morgonen.
Mm.
Han började med att tvätta, och eller duscha eller man ska säga. Och fixa till sig, håret.
Svallet.
Och tog på sig sina kläder så att allt var färdigt först. Och sen åt han frukost. Jag gör helt tvärtom.
Mm.
Så man har nog väldigt olika rutiner på morgonen överhuvudtaget.
Men du är en ganska strukturerad människa överlag. Och du tycker om att ha kontroll på det du...
Ja, verkligen, verkligen. Det är en typisk grej. Till exempel på Facebook så blir man väldigt ofta inbjuden till såna här olika event. Och jag är tvungen. Jag blir helt galen i kroppen om jag inte svarar på de här eventen. Om det så är en liten kyrkspelning i Trollhättan, så måste jag svara nej, att jag inte kan komma. Eller om det är någon stor värdighetsgrej, så står det gör det här, och då måste jag trycka på kanske, för att jag vet att då behöver jag inte dåligt samvete.
Just det.
Och det finns många sådana exempel egentligen. När jag var liten så... Jag ska inte på något vis göra mig en myt av mig själv, men jag var tvungen, när jag städade i mitt rum när jag var liten, alltså mellanstadiet, högstadiet och så vidare, så var jag tvungen, alla saker i mitt rum hade var sin plats, för det var tydligt att de skulle stå där. Alla pennor på bordet, på skrivbordet, alla kläder skulle vara ihopvikta, alla tidningar skulle ligga prydligt på sitt ställe.
Men det är lite kul, för jag var verkligen sån där när jag var mindre. Jag kommer att säga att jag tyckte det var jättejobbigt när folk kom hem till mig och höll på mina grejer, för att då skulle jag vara tvungen att fixa sen och lägga i ordning det. Även om de städar, hjälper mig att städa, så lägger de det på fel ställe. Och då funkar det inte. Men sen, nu har jag flyttat hemifrån och bott själv ett tag. Och då har det gått ut för kanske. Nej, men jag har liksom utvecklat en annan slags personalitet på något sätt.
Mm.
Och det är också tänkt på när man kommer hem till sina föräldrar nu, som man gör på sommaren ibland, att de märker det. Eller det märks att man har blivit en lite annan person än när man bodde där senast.
Ja, absolut. Man har skapat sina egna regler helt enkelt.
Ja, verkligen.
Nu har vi en ny som vill tillägga här. Det är Julia från Norge.
Ja, men jag tänkte på det med städning och så. För att när jag var liten så älskade jag kaos. På rummet mitt, jag hade allt liksom det var man kom nästan inte in. Och när jag reste bort på ferie så pleide mamma städa mitt rum och göra ordning. Och jag skrek en gång så gråt jag så fælt för att mamma hade städa och men Julie nu har du ett system, se här det är ju så fint. Ja, men jag hade ett system. Men nu är jag tvärtom.
Just det. Så vi har blivit lite där du och jag.
Och jag som tänkte att hon skulle berätta när hennes bästemor städade sitt rum. Men det är en helt annan historia. Det ska vi inte ta här.
Icke.
Det är hon verkar lite sugen, men det är inte rumsrent för Värmlandspodden. Så vi tar den en annan gång.
Men frågan är gärna sen ikväll efter några öl här.
Efter några öl? Mm.
Nej, jag kan ta den någon.
Oj, oj, oj. Ja, varsågod. Vi pratar om städning helt enkelt. Varsågod.
Jag ska ta det?
Ja, varsågod.
Ja, men när jag var 14 år så fick jag en erotisk gave, kan man säga, av mina vänner. Den var rosa och den går på batteri. Jag tänkte kanske på sig mer. Og den lå i nattbordskuffen ved siden av sengen. Og så kom jeg hjem en dag fra skolen, og så går jeg inn på rommet mitt, og så ser jeg at det er helt, helt nystedet. Og så sier mamma, ja, men bestemor har vært her, og stedet ditt rom. Og jeg fikk panikk over, tenkte jeg, nei, 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 bestemor er veldig kristen også, så det var liksom ikke helt ok. Og så ser jeg, åpner jeg nattbordskuffen, så ser jeg at, ja, der ligger den, väldigt pent vid sidan av de andra tingene i ordning. Så det var väldigt
bra. Hon hade liksom inte anmärkt på det på något sätt. Utan det bara...
Nej, nej, nej. Det är sånt säger man.
Det känns lite som, nu ska jag inte gå händelserna i förväg på något vis. Men är det inte något sånt man lite vackert skulle kunna ta upp på en, någon slags dödsbädd?
Vems dödsbädd?
Ja, din mormors eller farmors?
Mormor. Ja, jag vet inte om det passar sig.
Ja, men det är ändå något vackert på något vis. Alltså det kanske är jättesmaklöst nu det jag säger. Jag vet inte. Men det skulle vara, kommer du ihåg när du städade mitt rum? Det var lite pinsamt. Jag tycker om dig så mycket ändå.
Ja. Det var så att det skulle passa där. Det passar i alla fall i podcast kanske.
Ja.
Tack för den historien, Julia.
Tack. Det blir väldigt tydligt när man kommer hem till sina föräldrar igen. Vi alla här på Ingesund har ju flyttat hemifrån på något vis, i stort sett. Det är bara någon som är, nej, det kan vi inte säga, som inte har flyttat hemifrån än. Men de flesta har gjort det. Och man vet, alla vet precis hur det är att komma hem till sina föräldrar igen.
Mm.
Man har helt enkelt, efter några år så har man skapat sina egna regler på något vis.
Visst är det så. Det blir ju ganska tydligt alltså, när man bor så tätt in på varandra som man har gjort en gång. Fast man är så annorlunda människor. Att man är annorlunda. Och sen vi pratade med den dagen att när man åker på semester då blir det liksom ännu tydligare där att man det kan börja skava ganska ordentligt när man liksom umgås med varandra hela tiden och är på någon främmande plats där man känner så många andra.
Mm. Det är väldigt typiskt med man kanske hyrt en stuga. För mig var det mycket husvagnssemester att man liksom jag åkte med mina föräldrar och det var väldigt bra när man kanske var 10 eller någonting, 8-10 år åka på husvagnssemester, för då var det en helt annan relation till sina föräldrar än när man var 13-14. Vi avbryter där, vi har nya här som vill tillägga någonting om antingen är det att komma hem till sina föräldrar eller om semester och så.
Det är nog helt annat faktiskt.
Oj.
För vi har nämligen förberett ett par svenska vitsar. Vi tänkte att det vill passa sig.
Varsågod.
Så, ja. Vad tar vi först då?
Mitt är Sverige. Ja. Det var en gång två svenskar som var ute och gick en tur. Och så i gröftekanten så fann de ett spegel.
Nu får vi stanna här lite. Vad var det? Vad var det sa?
Okej, de fann en spegel.
En spegel?
Ja.
Mm.
Och så tittade han ene i spegeln och sa:
"Oj, han har jag aldrig sett förr. Vem är det?"
Och så tittade han andra i spegeln och sa:
"Nej, din dumming, det är ju mig."
Det var en skicklig morsan. Har du en till?
Okej.
Vi kan ta en sista. Den är lite längre.
Mm. Okej, okay. Det var en gång tre svenskor och tre norskor som skulle ta tåget till Oslo. Og så hadde svenskene kjøpt 3 togbilletter, og norskene hadde kjøpt 1. Og så sa svenskene.
Hvorfor har du kjøpt bare 1 billett? Hur ska ni göra det där? Så svarte norskene, ja, vent og se.
Så gikk de inn på toget, og så når de hadde kommet ombord, så gikk norskene inn på toa. Og så kom konduktøren.
Billettet takk, sa han. Og så ga norskene den ene billetten til konduktøren.
Og når de skulle åke hjem igjen, så kjøpte svenskene 1 billett, og nordmennene ingen.
Så sier svenskene, hur ska ni göra det nu då? Ni har nog inte köpt någon billett.
Och så sa
norskarna, vänta och se.
Och så gick de ombord på tåget. Och så gick norrmännen in på toa och svenskarna in på toa. Och så efter ett tag så går norrmännen ut, en norrman ut av toaletten och banker på svenskarna.
Och så sticker svensken ut biljetten och norrmannen tar biljetten. Och då är vitsen fan.
Ja, vi kan bidra då framåt Grönland i väst i afton.
Det skulle kunna verka som att det är 50-50 här. 50 svenskar och 50 norrmän. Men det är i stort sett bara 3. De är väldigt hängivna. 4 är de. Hängivna Värmlandspodden. Man kan inte säga mer än så. Tack så mycket för den fina bidraget.
Men det här med husvagn, hade du något att tillägga där om vi nu bara helt ska köra tillbaka till det vi pratade om förut?
Jo, det var så här. Det jag pratade om innan de kom och avrätt mig var ju att de... när man var liten, kanske 8 år eller någonting. Eller tidigt liksom. När man började åka på semester med mamma och pappa. Mm. Så åkte man med hus... Jag var en sån här husvagnskille helt enkelt. Mm. Och då var det jättekul, för det fanns ju kompisar överallt. Var man än kom så fanns det någon att leka med.
Just
det. Sen blev man lite för gammal och lite för ung för att stanna hemma dessutom. Mm. Själv. Och då var jag tvungen att åka med. Och då i stort sett så gjorde jag ingenting. Och då tyckte jag att det var helt enkelt bara lite jobbigt.
Ja.
Så nu länge och väl har jag sagt att det finns inte en chans i världen att jag någonsin skulle kunna tänka mig att åka husvagn.
Du blev lite förstörd, du blev liksom anti.
Väldigt anti, det är typiskt mig överhuvudtaget att vara lite faktiskt system på någonting. För att jag ska kunna tänka mig att jag är lite annorlunda. Och det är mycket uppmärksamhetskrävande på något vis.
Mm. Lite mer en podcast, det är väl den enda på den här skolan som är det.
Typisk podcastkille. Som du också.
Ja.
Mm. Men så var det så att jag och några kompisar, vi åkte bil då, men vi hade pratat innan, dagen innan vet jag, att vi... Men det skulle vara kul att träffas i sommar! På något vis. Och göra någonting kul, leka. Och eftersom många kanske ska åka på utbytesår. Erik kommer sluta på Ingesund.
Just det. Vi pratade helt enkelt om att vi skulle ses i sommar.
Ja.
Och hem till varandra och hälsa på varandra där vi har växt upp.
Där vi har växt upp, ja. Och då så märker jag att jag själv helt enkelt säger, ja men tänk, det kanske skulle gå jättebra, vi kanske ska låna en husvagn och åka runt med. Och det som är roligt med det här också är att min mor har så tydligt sagt till mig att Pierre, en dag kommer du förstå, du vill åka med husvagn till slut.
Det börjar bli dags att lämna över snart här till Nordgård och company. Så vi får väl försöka avsluta det här på något sätt.
En creddig konsert helt enkelt.
En ganska exklusiv konsert, det är inte så ofta jag vet, det är här på skolan faktiskt.
Det är många som önskar lärarkonsert. Jag har hört att många har varit hos Birgersson. Många, jag har hört att folk har varit hos Birgersson. Och vill ha såna här lärarkonsert helt enkelt. Och vi måste väl ändå på något vis uppmärksamma att vår egna Daniel Hägg ska få vara med och spela med de här creddiga lärarna på något vis. Alltså han hatar det här nu, men vi kan ge dem en halv applåd på något vis.
Men med det får vi helt enkelt tacka för att ni har kommit hit. Och vi är ändå glada att det kom lite folk. Vi hade ingen aning hur det skulle bli. Det är precis som när vi startade podden, vi visste inte vad det skulle bli.
Hur ska vi kunna göra det ett steg ännu större nu då? Längre, ta det ännu längre?
Ja, Det är väl...
Du hade ju en plan på något vis. Planen var... Erik tyckte att vi ska göra samma sak fast vi är nakna.
Ja.
Vi vill snart hälsa välkomna Daniel Nordgård, Peter Jansson om jag inte minns fel, Björn Cedergren och Daniel Hägg till upp på scen. De kommer råda lite, så ta en öl emellan i pausen. Så de kommer komma hit i sinom tid.
Mm. Och om ni har något att säga om det här avsnittet som ni inte fick sagt nu, eller om ni som lyssnar sen i efterhand har något att säga, så skicka era tankar i ett mejl till oss. Vår mejl är vemlandspodden@gmail.com.
Och vi finns också som hashtag, och då så hashtaggar man Värmlandspodden på Instagram. Där ligger det många härliga bilder, gå in och kolla där. Det finns en del att hämta där. Vi, till exempel har jag sett en bild där Sanna har övat på den här kvinnsilker-racet, om man säger så.
Och här är några anteckningar jag skrivit upp, att om det är till de sökande som är här och lyssnar, lycka till. Men det är ju inga sökande här, så det...
De har inte helt enkelt vågat sig hit.
Nej. Och de som sitter i alla jurygrupper och de som är med i kompen, var snälla mot de sökande. De har det så lätt faktiskt.
Om ni inte fått nog av oss så kan ni besöka oss i Res Café, som är öppet tid 16 varje dag under sökningarna.
Där finns det mycket gott. Kanelbullar, 15 kronor.
Mm. Mats Gustav, jag kom dit. Ska vi snacka lite du och jag?
Ja, men det är svårt att säga... Som Camilla den andra skulle sagt.
Mm.
Peace, love, and understanding.
Precis. Vi avslutar som vanligt i Värmlandspodden med en tolkning av signaturen, Eriks fina, fina signatur, denna vecka med Lisa Gudmundsson.
Och Erik pratar varje